Nu drar Maria, Herrens moder, in i den evangeliska svenska kristenheten efter en lång tids bortovaro. Hon kommer ridande på en åsna. Evangeliernas Maria på en åsna. Vilken ära för kyrklig förnyelsens kyrkodagar och kyrkfolk. Om det får vara, om vi får vara åsnan på vilken Maria återvänder till oss. Men åsnan har också någonting annat att säga oss. Och det är viktigt. Att Maria inte var någon nunna i kontemplativ tystnad och avskildhet, utan en dotter av Israel. Ett helt vanligt barn av sin främreorientaliska tid och kultur. Visserligen en dotter av Israel med obegripligt stor tro, men dock till hela den utvärtes människan, delande den främre orientaliska kvinnans vardag och ställning och värld, fylld av människor och oljud, barnskrik och hönskackel, skvaller och gräl, hårt arbete och glad fest, med vardag och helgda, byagemenskap och släktrelationer, präglade av fasta seder och bruk. I ett ockuperat land där våld och grym död, uppror och övergrepp hörde till livets bittra villkor, som det alltjämt gör. Åsnan, om vi i henne ser den kyrkans gamla tradition som burit Marias bild till oss genom århundradena, har också fler viktiga ting att förmedla till oss om vi lyssnar noga och då jämför med de villkor som alltjämt bestämmer den främreorientaliska kvinnans liv, där det inte förändrats av västerländsk så kallad civilisation. Slutligen ser vi i åsnan evangelietraditionen själv, den som berättat för oss om Maria och hennes förstfödde son, som tillika är Guds son, Guds enfödde son, Jesus Kristus, vår Herre. När jag nu vill göra ett försök att teckna konturerna av Marias liv i evangelierna, så gör jag det under tre rubriker. Maria, jungfruföderskan. Maria i Josefs familj. Maria i Guds rike. Maria, jungfruföderskan. Och Marias födelse och barndom tiger evangelietraditionen. Vi möter henne först som trolovad med Josef, en rättfärdig man, snickare i Nasaret. Jakobs evangeliet från mitten av 100-talet har däremot mycket att berätta om hennes föräldrar Joakim och Anna, om hennes avlelse, födelse och uppväxt. Jag har ibland i min okunnighet undrat om man i de här traditionerna kan spåra essenska drag, som till exempel det starka betonandet av Marias jungfruliga uppväxt i Jerusalems tempel. Essenerna hade ju ett eget kvarter på Sionsberget. Även minderåriga upptogs i deras klosterliga gemenskap. Utgrävningar i dagens Jerusalem med anknytning till nattvardssalen, flera notiser i apostlagärningarna jämte den första kristna församlingens egendomsgemenskap tycks peka i samma riktning. Att det fanns nära kontakter mellan Jesu familj, de första kristna och essenerna. Också de sex vattenkrukorna i Kana har essenska mått. På den bröllopsfesten var Jesu mor tydligen självskriven och Jesus och hans lärjungar inbjudna gäster. Lukas 1:5 och 36 säger i alla fall att Maria var av prästsläkt, av Levi stam. Om dessa notiser ställs samman med Apostelgärningarna 6:7, där det står även en stor mängd präster började omfatta tron, och det faktum att det i essenersamfundet fanns en stor grupp präster, kan man ju också fråga sig var i de öde trakterna som prästsonen och släktingen Johannes döparen tillbrakte sin barndom och ungdom. Han måste ju ändå ha levat i någon form av gemenskap. Hans mamma Elisabet var just en släkting till Maria som bestämmer Marias stamtillhörighet. När vi så kommer till Lukas 1:26-38 och Marias accepterande av sitt messianska moderskap utan mans medverkan. Och på denna punkt finner jag ingen anledning att ifrågasätta kyrkans fasta tradition. Måste vi ju förutsätta en mycket grundlig träning och fostran från Guds sida, från allra första stund, för att hon så medvetet skulle känna igen och kunna ta emot, ta på sig detta enorma ansvar. Det är väl ändå en smula svårt att tänka sig att de kunnat få denna intensiva träning in i skrifterna, in i ett messiasmedvetande, i ett vanligt hem på landsbygden. Hur fromt det än var, särskilt som hon var flicka och inte pojke. Men hos essenska släktingar på Sionsberget fanns en skyddad miljö med starkt präglad fromhet och förväntan på det kommande gudsriket och en messias av Davids ätt som skulle upprätta Davids förfallna hydda enligt Amos-profetian. En kyrkofader har uttryckt den här insikten om Marias fostran och medvetandegörande så här: Messias föddes i Marias hjärta innan han avlades i hennes sköte. Och den engelske författaren Charles Williams har formulerat samma sak så: en dag hade en israelisk flicka förmågan att uttala det heliga namnet med hela sitt hjärta, med hela sitt sinne, med hela sin varelse, med hela sin kropp, på ett sådant sätt att ordet blev kött i henne. Den ryske teologen Vladimir Losky skriver: hela utvecklingen i Gamla testamentet med dess följd av utkårelser, Noas, Abrahams säds, Davids hus, lagen som bevarade renheten hos det utvalda folket, hela denna heliga historia framträder som en försynsbestämd och messiansk process, en förberedelse till Kristi kropp, kyrkan, och till henne som lånade sin mänskliga natur åt Gud för att göra inkarnationens, människoblivandets hemlighet möjlig. Maria står alltså som länken, den avgörande länken mellan Guds folk i Gamla testamentet och Guds folk i Nya testamentet. Och det berodde i ett visst givet ögonblick på hennes svar om Guds plan, hans fördolda rådslut med mänskligheten och med Israel, skulle kunna förverkligas. Marias eventuellt obefläckade avlelse är egentligen ointressant i just det här ögonblicket. Oavsett den kunde hon liksom en gång Eva i paradiset ha svarat nej till Guds vilja. Också Jesus var ju frestad i allting, lika som vi, dock utan synd. Frågan om Marias syndfrihet hänger samman, som vi också hörde igår i flera föredrag, med synen på människan efter syndafallet Och på den punkten är den västliga och den östliga kyrkan oense. Maria var alltså trolovad med Josef. Om honom berättar Jakobs evangeliet att han var änkeman. Och den uppfattningen har väl i stort sett accepterats av den katolska traditionen. Och då menar jag den allmänkyrkliga. Den stämmer väl överens med realiteterna sådana de är än idag, där det inte finns någon kvinnoklinik runt hörnet. Att föda barn var en oerhört vansklig sak, och det var mycket vanligt att modern förblödde vid barnets födelse. Och det innebar inte att Josef måste vara en gammal man efter våra mått att se. Även om vi accepterar att alla Jesus syskon, Jakob, Josef, Simon och Judas och de båda systrarna var barn i det första äktenskapet, behövde han inte ha varit mer än 35, omkring 35 år. Att Maria bortgiftes med en äldre man med gott rykte för rättfärdighet kan dessutom peka på att hennes far vid det laget hade dött. Det är alltid tryggare för den unga kvinnan i det fall hennes far inte lever, för att skydda henne från onödiga övergrepp från en ung och härsklysten make. Maria var ju vid den här tiden inte mycket mer än 13 år gammal. Säkert var Josef också släkt med henne på något sätt. Och det kanske kan förklara de olika släkttavlorna i Matteus och Lukas. Man gifte sig helst inom släkten för arvsskiftenas skull. Maria svarade alltså ja till att bli mor utan mans medverkan. Jag undrar om vi kan fatta den risk vi moderna människor som Gud tog, och den ännu större risk som Maria tog. Bara det skulle vara nog att ifrågasätta jungfrufödseln. I den främreorientaliska kultur dit hon hörde hör kvinnans orördhet alltjämt till den absoluta förutsättningen för ett äktenskap. Läs till exempel berättelsen om Davids dotter Tamar i Andra Samuelsboken 13 eller Johannes 8 om kvinnan som blivit ertappad med äktenskapsbrott. Femte Mosebok 22 stadgar stening för den kvinna som genom eget förvållande lägrats av en annan än sin make eller trolovade. Kvinnans okyskhet drar inte bara skam över henne själv, utan också över hela släkten, och leder till utstötning, många gånger till att hon dödas av sina bröder eller sin far, eller själv blir ombedd att ta sitt liv, så som alltjämt sker i främreorientaliska kretsar, både muslimska och kristna. Att Maria upplevde detta oerhört starkt förstår vi av det faktum att hon inte vågade tala med sin trolovade om det. Tydligen inte heller med sina föräldrar. Utan Gud gav henne en anvisning att ta sin tillflykt till den enda inom släkten som eventuellt skulle kunna förstå. Jag tycker att det här visar Guds mildhet och omtanke om varje liten situation vi råkar in i. Därför att Elisabets man hade själv varit med om uppenbarelsen, om uppenbarelser av ett liknande slag. Det var också helt naturligt för henne att be om att få fara ner till Elisabet och hjälpa till under de sista 3 månaderna av hennes havandeskap. Det hörde till sedvänjan att unga släktingar gjorde. Vid mötet med Elisabet, som också blev mötet mellan Messias och hans förelöpare, låter den evangeliska traditionen Maria sjunga sitt magnifikat. Min själ prisar storligen Herren, min ande fröjdar sig i Gud, min frälsare. Eller i den nya översättningen, min själ prisar Herrens storhet, Min ande jublar över Gud, min frälsare. Ur den här lovsången, som är helt gammaltestamentlig till sin uppbyggnad och sitt innehåll, tror jag vi kan hämta fram Marias trosbekännelse till Gud, Abrahams, Israels och fädernas Gud, sådan hon lär känna honom under sin fostran i Jerusalem och sådan han nu uppenbarat sig för henne som frälsare och förbarmare. Marias deklaration av sig själv som den ringa tjänarinnan visar att Guds förberedande verk i henne burit den frukt den skulle. Varje annan attityd hade ögonblickligen diskvalificerat henne för det enorma uppdraget. Efter de 3 månaderna syntes det på Maria att hon väntade barn. Vi kan vara förvissade om att skvallertungorna satt igång med detsamma. Det är troligt att Marias mor var bland släktingarna som reste ner till Johannes omskärelse. Och det är kanske också troligt att Elisabet, som ju förstått genom den heliga ande vem Maria var, att hon då talade med Marias mor. Men Josef fick Gud lov att hjälpa direkt genom en dröm, för att han skulle våga hålla fast vid henne och erkänna barnet som sitt. Ett spår av skvallret finner vi kanske i Johannes 8:48, där judarna anklagar Jesus för att vara en samarier, och i den häftighet med vilken han svarar att de skymfar honom. Ordet skyndsamt, eller skyndade som det står i nya översättningen i Lukas 1:39, kan peka på att Maria tog den snabbare vägen genom Samarien. Och vad var det egentligen som hände där? Och andra källor säger ju att Jesus var frukten av en förbindelse mellan Maria och en romersk soldat. Stackars Maria. Det fordrade stor psykisk balans och styrka och stort mod att orka bära på detta barn. Allra helst om hennes fostran har haft essenska drag med dess krav på renhet och celibat. Kanske var det därför Josef till sist utsatte henne för den besvärliga resan i 8:e månaden. Till skattskrivningen i Betlehem. Han hade lika gärna kunnat lämna henne hemma hos släktingarna. Mannen är inte nödvändigt närvarande vid förlossningar. Kanske hade de planer på att bosätta sig där någon tid. Därom kan drömmen i Matteus 2:21-22 ge en fingervisning. Jakob och hans hustru var fullt kapabla att under tiden ta hand om sina yngre syskon i det storfamiljssystem man levde i. Och dock, saliga Maria, du som trodde, till det som Herren har låtit säga dig ska gå i uppfyllelse. Elisabets hälsningsord måste ha varit henne till stor tröst. Till tröst var också närvaron av det barn hon bar. Guds enfödde sons närvaro i hennes moderliv. Glädjen över att vara med barn som hör det naturliga moderskapet till. Bars och stärktes av honom som tagit sin boning i henne. Skaparens, frälsarens och hjälparens kärlek omslöt henne på alla sidor. Hur som helst. Till Betlehem kom de strax innan det var dags för Maria att föda. Och så fann de staden överfylld av folk. Tydligen hade de inga nära släktingar kvar där, trots Josefs härkomst, eftersom de fick ta sin tillflykt till ett stall efter att ha frågat om rum på härbärget. Nu tror jag faktiskt inte att vi i det ska se någon speciell fattigdom, utarmning från familjens sida. att de så att säga inte hade någon summa att sticka i handen på värdshusvärden för att få plats, som sed också är i Orienten. Det var nog helt enkelt överfullt. Inte heller ska vi se stallet som något så oerhört fattigt och dåligt. De enklare familjerna bodde gärna i hus som helt eller delvis var grottor i bergen och för det mesta i närkontakt med sina husdjur. Och hjälp fick Josef säkert av tillskyndande kvinnor. Ingen skulle lämna en ung mor att föda ensam, allra minst en förstföderska. Så både Jakobs evangeliet och de gamla födelseikonerna har säkert rätt när de målat dit hjälpkvinnorna. Och så födde Maria, sittande på huk som bruket är, och barnet föll ner på jorden i hjälpkvinnornas händer och tvättades rent och lades vid Marias bröst. Om det var något som hjälpkvinnorna förundrade sig över, så var det väl att Marias nödomshinna var hel. Det är väl det som speglas i hjälpkvinnans ord i Jakobs evangeliet: mina ögon har sett något nytt, en jungfru har fött. De sista 9 månaderna måste ha varit djupt omskakande för både Josef och Maria. Och de behövde säkert herdarnas vittnesbörd, Simons och Hannas ord i templet och de 3 vise männens besök för att orka hålla fast i full tro vid sitt av Gud bestämda öde. Allra helst när det utvecklade sig i en så tragisk riktning som nödvändigheten att fly till Egypten. Den sortens massakrer som barnamorden i Betlehem var annars inte något ovanligt. Man levde ju i ockuperat land under en ytterst misstänksam och hänsynslös lydfurste som gjort sig av med en stor del av sin egen släkt och avkomma. Ett människoliv var inte mycket värt, och grymhet hörde till ordningen för dagen. När en av Herodes föregångare, prästkungen Alexander Janneus, lät korsfästa 800 judar utanför Jerusalems murar, skedde det inför de korsfästas hustrur och barn. Vad Maria kan ha upplevt under flyktingåren i Egypten lämnar jag åt Västeråsgruppen att ta fram under rubriken Maria flyktingmor. Men låt oss i alla fall komma ihåg att de 3 första åren, enligt psykologerna, präglar ett barns sociala betingelser för all framtid. Och dessa 3 år tillbragte Jesus i främmande land som flyktingbarn. Visserligen fanns det en stor koloni judar i Alexandria, och säkert fanns det jobb för en duktig hantverkare bland dem. Men det måste ju ändå ha varit en tid av osäkerhet, oro och längtan tillbaka. Inte minst för Maria, som där inte hade någon stor familj att falla tillbaka på och trygga sig till, utan själv fick ta hela ansvaret för Jesusbarnets vård. Frånvaron av nära släktingar måste också ha inneburit att mor och son präglades mer på varandra än vanligt är i Orienten med dess storfamiljssystem. Och så går vi då över till nästa del, Maria i Josefs familj. Ty det blev ju så att Maria och Josef återvände till Nazaret, till det gamla hemmet och jobbet. Vilken återseendets glädje måste det ha blivit. Den lilla familjen hade liksom bara försvunnit i och med massaken. Man visste inte säkert vad som hade hänt. Kanske hade de omkommit alla 3. Josefs och hans familjs självklara accepterande av barnet Jesus, som nu bör ha varit någonstans mellan 6 och 8 år, måste ha fått de sista skvallertungorna tystna, även om frågan om hans verkliga far låg obesvarad i många sinnen. Självklara accepterande, ja. Redan när Josef beslöt sig för att inte förskjuta Maria, måste han ha invigt sin äldste son Jakob i det rätta förhållandet. Det var nödvändigt helt enkelt av hänsyn till familjesammanhållningen. Det var ju Jakob som äldste son som garanterade familjens fortsatta liv. Det var han som skulle komma att bära ansvar för Josefs nya hustru och barn om Josef eventuellt skulle dö. Att Jakob accepterade sin fars beslut var nog för resten av familjen tills vidare. Och nu var de alltså lyckligen återförenade. Och Maria drog in på allvar i Josefs familj som hans hustru. Det var säkert inte så alldeles lätt efter det ensamt burna ansvaret i Egypten. Och nu får vi igen låta bli att låta den fromma fantasin spela oss några spratt och teckna en stilla klosterscen med Josef och Jesus flitigt snickrande i den tysta verkstaden och Maria sittande försänkt i bön med sin slända i deras närhet. Istället ska vi tänka oss en stor familj bestående av många hushåll. Där var nu först och främst Josefs föräldrars gamla bostad, där kanske ännu någon av föräldrarna levde, och där Jakob säkert dragit in med sin hustru och sina många barn. Han bör nu ha varit omkring 30 år. Han ledde med säkerhet arbetet i snickarverkstaden efter sin far. På taket och kring gården bodde åtminstone några av sönerna, av bröderna, och troligen måste ha skaffat sig andra yrken. En snickarverkstad kan ju inte bära upp hur många arbetare som helst. Och några av dem var kanske också gifta. Om systrarna ännu inte var bortgifta så levde också de hemma. I detta storhushåll visste både farmor och Jakobs hustru var skåpet skulle stå. Och man tålde nogsamt inga nymodigheter från Maria, allra helst när hon kom från Egypten, även om hon var Josefs andra hustru. Josef för sin del tog igen över ledningen i snickarverkstaden, men lät Jakob göra de tyngsta arbetena. Kanske fick Jesus börja sin utbildning där för att Josef själv skulle kunna hålla ett öga på honom, ha honom i sin närhet och göra sig försäkrad om hans relationer till de andra och till Nasaretsborna. Särskilt tyst kan det inte ha varit, även om man saknade transistorapparater. Man sjöng, pratade, grälade med samma högljuddhet. Hönsen kacklade, ungarna skrek och åsnorna skriade. Livet gled in i de vanda banorna av små och stora bekymmer och glädjeämnen. De stora visionerna sjönk undan, ända till Jesus i 12 års ålder påminde sin mor om sin rätte fader under sitt första besök i Jerusalems tempel vid påsken. Hans ord måste ha kommit som en kalldusch. Även om Maria gömt och begrundat allt i sitt hjärta då vid Jesu födelse och sen, tror jag, mycket i Egypten, hade hon säkert inte mycket tid över nu att begrunda. Jag tror också att Jesus var ett ganska vanligt barn. Hur kunde han bli annat i den stora barnskaran där det inte fanns mycket utrymme för individualitet? Syskon och kusiner gav honom säkert en hårdhänt uppfostran. Inte heller tror jag att hans gudomliga ursprung särskilde honom värst mycket. Barn har nu en gång en förmåga att säga sanningar som förvånar de vuxna och som de kan ha överseende med just därför att det är barn som säger dem. Maria hade haft ansvaret för hans religiösa fostran under de första levnadsåren som alla judiska mödrar hade. Sen följde han med Josef till gudstjänsterna i synagogan och där gick han också i skola. Att han var ett fromt barn och att han var mycket omtyckt, det kan vi förstå av Lukas 2, 46 och 47. Fick Maria några fler barn med Josef? Uttryckssättet i Matteus 1:25 kan förutsätta det, men kyrkans tradition har alltid varit entydig och jag ansluter mig gärna till den. Jag undrar helt enkelt om Josef inte var en smula rädd inför sin hustrus hemlighet. Jag undrar om han vågade ha sexuellt umgänge med henne. Inte heller behövde han det. Det fanns tillräckligt med söner i det första äktenskapet för att garantera familjens fortbestånd. I alla fall så väckte Jesus med orden om sin himmelske fader och sitt rätta hem på nytt sin mor till medvetenhet om hans hemlighetsfulla ursprung. På nytt började Maria tänka efter och begrunda. Maria måste också ha undrat om han nu tänkte slå sig ner i Jerusalem. Om det nu fanns essenska släktingar där hos dem. Men nej, han följde med dem tillbaka och lydde dem i allt. Maria är nu omkring 25 år gammal. Inte längre den mycket unga flickan, nästan ett barn, som tog emot ängelens budskap. Hon har gått igenom mycket, till och med en landsflykt. Hon har erövrat en plats i sin mans familj. Hon har vuxit och utvecklats på alla områden. Hon är en mogen kvinna i sina bästa år. Det är nu, tror jag, som hon på allvar börjar betrakta sin son, begrunda vad hon ser. Dela hans reaktioner inför omvärlden. Ty nu, när han kommit till insikt om sitt ursprung, måste han ha blivit dubbelt känslig inför allt som sker omkring honom. Både det vardagliga på skapelseplanet och i relationerna människor emellan och på det politiska och religiösa planet. Mycket som han sett måste ha sårat och upprört honom djupt. I deras kultur särskilt finns det ett starkt band mellan modern och den förstfödde sonen. Om han talade med henne om sina tankar vet vi inte, men vi kan förutsätta att hon lyssnade med hela sitt hjärta. Vi kan också förstå att hennes ställning ofta var ömtålig om reaktionerna gällde familjen. Han säger ju själv vid ett senare tillfälle: tror ni att jag är här för att skapa frid på jorden? Nej, säger jag, men splittring. Ty där fem bor i ett hus ska de i fortsättningen leva splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Under den här tiden så måste han också ha grundlagt sin vana att gå ut om nätterna och be i öde trakter. Kanske undrade hon ibland om han skulle orka komma tillbaka hem på morgonen. Under de här fördolda åren dog också Josef enligt traditionen. Han som stått som ett stöd och en mur för Maria i svåra situationer. Efter hans död var hon i lydnad underställd Jakob som familjens överhuvud. Och hon måste ofta ha märkt de fundersamma och prövande blickar som vilade på henne och hennes son från honom. Maria måste också ha märkt hur Jesu kallelsemedvetande växte. Säkert var det ständiga diskussioner i familjen och stan om hur den Messias skulle vara och vad han skulle göra. Eftersom i denna tid, och särskilt folket i Galileen, var uppfyllt av Messias förväntningar. Hon måste ha lyssnat med uppmärksamhet till varje ord som hennes son lät undfalla sig i den frågan. Hon ensam visste med total övertygelse vem han var kallad av Gud att vara. Johannes, Elisabets och Zacharias son, hade ju redan från tidig ålder vandrat ut till någon ökengemenskap nedåt Döda havet till och fostrats där. Och så kom den dag då han trädde fram och predikade bot och bättring inför den kommande vredesdomen. Och genom dopet i Jordan skapade en helig rest som skulle kunna bestå i domen. Evangelierna berättar att flera unga män från trakten kring Genesarets sjö, bland dem Simon och Andreas, Jakob och Johannes, begav sig ner till honom och blev hans lärjungar. Om det, i enlighet med de medeltida traditionerna, var Jesu kusiner kan vi låta vara osagt. Säkert hade de råkats vid släktfester och fisketurer på sjön. Avstånden är ju inte stora. Säkert pratades det mycket om Johannes döparen också i Nasaret och i Jesu familj. De var ju nära släkt. Så började Johannes tala om någon som skulle komma efter honom och vara starkare än han. Kunde det vara den verkliga Messias, han som skulle upprätta igen riket åt Israel? Eller var han själv Messias? Maria såg på sin son, men han teg och dröjde. Så en dag gav också han sig iväg, som de andra, till Jordan. Maria väntade med spänning på nyheter. Det kom också med Johannes lärjungar. En efter en vände de tillbaka till Galileen. Vad hade hänt? Johannes hade blivit arresterad och kastad i fängelse. Så småningom kom också Jesus efter. Nu blev de hans lärjungar. Och Jesus började förkunna i alla städer och byar att Guds rike var nära och göra under och tecken bland folket. Att Jesus på det här sättet bara kunde lämna sin familj, det är ett indirekt bevis på att han inte var den äldste sonen i Josefs familj. Som äldste son hade han aldrig kunnat lämna sin familj på det viset och heller aldrig kunnat förbli ogift. Och varför skulle Gud ha krånglat till hans situation på det viset? Att förbli ogift var säkert trots allt ganska svårt för honom i en kultur och ett trossamfund där avlandet av livsfrukt av barn var en helig plikt. Återigen undrar man om det kan ha varit Marias essenska anknytningar som underlättade hans och hennes ställningstagande i denna fråga. En dag kom han också till Nasaret och vi vet vad som hände. Men dessförinnan hade han tydligen hunnit bli inbjuden till vännerna i Kana som firade bröllop och där hans mor var med. Här är det som hon träder fram för första gången och avslöjar att hon vet vem han är och att hon hyser en obetingad tro på hans gudomliga förmåga. Så till den grad att han hejdar hennes entusiasm även om han till sist böjer sig för hennes bön. Detta blev det första tecknet på hans härlighet och lärjungarna trodde på honom. Därför är det inte svårt att föreställa sig vilken smärta, vilken ångest, vilken förtvivlan som Maria genomled när Jesus förkastades av sin hemstad. Att Jesu familj kom i en svår ställning, att de kanske greps av tvivel, att de i varje fall greps av den största oro för Jesus när folket i Galileen började hylla honom som en messias, är lätt att förstå. Allt för många uppror och messiasgestalter hade fått en tragisk utgång. Och vad skulle hända med hans familj om hans öde blev detsamma. Alltså begav man sig ner till Kapernaum, där Jesus slagit upp sina bopålar, för att försöka tala honom till rätta och varna honom för följderna, få honom att återgå till ordningen och till det tryggare livet som snickare. Vi vet hur det gick. Och i det ögonblicket gick svärdet genom Marias hjärta. Och det var hennes egen son som höll i fästet. I den kultur där familjen betyder allt och familjetillhörigheten är en grundförutsättning för ett rätt liv, säger nu Jesus upp denna tillhörighet, denna livsgrund, och bekänner sig till den himmelske faderns nya familj. Och i denna förkastelse av sin familj inneslöt han även sin mor. Och han visade med handen på sina lärjungar och sa: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor." Arma mor Maria. Hur fruktansvärt djupt sårad, förnedrad, förorättad måste hon inte ha känt sig inför alla de andra i sitt naturliga moderskap. Över denna offentliga förkastelse från sonens sida. Samtidigt innehöll hans ord en utmaning till henne. Att ta steget fullt ut in i en ny dimension av detta moderskap. Ett moderskap som främst av allt måste omfatta faderns vilja, sonens kallelse och gudsrikets villkor. I enlighet med de ord hon själv en gång i bebådelsestunden uttalat: "Ske din vilja, se jag är Herrens tjänarinna." Jag tror att Maria grät hela vägen hem till Nasaret. Och att sönerna lät hela sin besvikelse och sin ilska gå ut över henne. Säkert hade Jakob tagit med henne därför att han tänkte att hon om någon skulle kunna tala förstånd med sonen. Jag tror att de år som Jesus därefter vandrade omkring i Galileen och förkunnade var de svåraste åren i Marias liv. Ryktena nådde Nasaret om hans framgångar, hans under, hans ord, hans ord och möttes av Nasaretbornas surmulna tvivel. Den slutliga förkastelsen av Jesus efter bespisandet av de 5000, då han vägrade bli en messias efter deras sinne, upplevdes väl av dem som en sorts bakvänd triumf. Alltså hade de haft rätt som tagit avstånd redan från början. Till allt detta kom sorgebudet om Johannes döparens avrättning. För Maria var han kanske inte främst den stora ökenprofeten, utan en mycket nära släkting. Hon hade hjälpt till vid hans födelse, och hans mor hade varit henne till den största hjälp i det mest kritiska ögonblicket av hennes liv. Med smärta mindes hon Elisabets ord: "När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd." Den dova oron i Jesu familj under allt detta och de övriga invånarnas föraktfulla gliringar måste ha vridit om svärdet i Marias hjärta otaliga gånger. Marias oro motsvarades, utan att hon visste det, av Jesu egen oro. Vi läser i Lukas evangeliet 12: "Jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över." Var var nu hennes plats? Men han hade ju inte kallat på henne. Inte kunde hon bryta mönstret och mot Jakobs vilja på eget initiativ lämna familjen för att följa sonen. Maria genomled sitt bittra Getsemane under många sömnlösa nätter och många plågsamma dagar. Hela tiden med alla sinnen och all sin ångestfyllda längtan på helspänn efter något bud, något tecken från sonen. Så en dag blev det möjligt att ta steget in i den nya gudsfamiljen. Och återigen finner vi Maria på väg på sin åsna från Nasaret till Jerusalem den sista påsken. Maria är nu omkring 46 år. Kroppsligen kanske inte så sliten som den kvinna som har fött många barn. Men dock enligt orientaliska mått en äldre kvinna och klädd i änkedräkt. Maria i Guds rike. Kanske med sin syster Maria, Kleopas hustru. Kanske tillsammans med Jesu bröder. Tydligen hade de inte alldeles skurit av kontakten med honom. Av Johannes 7:2 och följande ser vi ju att de fortfarande inte trodde på honom. Men att de i alla fall var on speaking terms. Kanske sökte hon upp lärjungarna i Jerusalem under stilla veckan. Kanske talade hon med sin son. Kanske gav han Johannes, den mest älskade lärjungen, i uppdrag att hålla ett öga på henne. Men när den bittraste av alla stunder kom, då stod Maria där, under korset, tillsammans med Johannes. Där var nu hennes plats i dubbel motto. Både som hans kötsliga mor, en mor i Orienten har alltid rätt att se sin son dö, och som hans främsta lärjunge i det nya gudsfolket. Hon som gjort detta möjligt, detta korslidande för världens frälsning. Många minnen måste ha vaknat från de tidigare årens messias diskussioner hemma i Nasaret. Och Jesu då kanske obegripliga ord om messias lidanden och sanna härlighet. Och det är i denna stund som Jesus ger Johannes i uppdrag att ta hand om Maria. Detta om något vittnar om att Jesus nu accepterat hennes moderskap på ett nytt sätt. Inte åt äldste sonen i den jordiska familjen, utan åt älsklingslärjungen i det nya gudsfolket överlämnar han hennes moderskap. Inte Jakob, utan Johannes ger han henne till son. Och här, liksom i det första undret i Kana, tilltalar han henne med ärenamnet kvinna, inte moder. Vi kan fylla det begreppet med mycket teologisk sanning om vi vill. Så hade då Maria lyckats tränga sig igenom det begränsade fysiska moderskapets trånga port. Och i den totala självuppgivelsen tagit emot uppgiften att vara det nya gudsfolkets moder, som kyrkan redan i tidiga år kände igen och bejakade som Jesu sista vilja. Saligt det moderliv som burit dig, och saligt det bröst som du har diat. Ja, saliga de som hör Guds ord och gömmer det. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Ty stora ting låter den mäktige ske med mig. Ikonernas bild av Maria med sonens lik efter korsnedtagningen är också typiskt österländsk. Och därför säkert autentisk tradition. Man kan knappast tänka sig att Josef av Arimatea och Nikodemus skulle kunna överlämna Jesu kropp åt graven utan att Maria, hans mor, fått älska den med kyssar och tårar och klagorop, hur bråttom tid de än hade. Jag har själv ett outplånligt minne av en syriansk mor med sin omkomne förstfödde sons porträtt i famnen, som om och om igen sjöng hans namn och hans vi medan alla begravningsgästerna lyssnade. Om hur Maria upplevde uppståndelsen tiger evangelierna. Desto mer talande är det att Paulus särskilt nämner att Herrens broder Jakob fick ett besök av den uppståndne. Och när vi härnäst möter Jesu jordiska familj, så är det i salen i övre våningen, till det hus som tillhörde Johannes Markus mor, och där alla apostlarna var församlade i bön i väntan på Jesu löfte om den helige ande. Alla dessa höll ihop i ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Den äldsta kristna traditionen berättar att Jakob sen förblev i Jerusalem som ledare av den första kristna kyrkan där. Det är han som för ordet och formulerar beslutet vid det första konciliet i Jerusalem. Den äldsta traditionen säger att han var en mycket rättfärdig och lagtrogen man. Att han och de båda bröderna Johannes och Jakob hade gemensamt hushåll på Sionsberget. Och att flera av Jesus släktingar var samlade omkring honom i Jerusalem. Vi kan därför med säkerhet tänka oss att Maria bodde tillsammans med dem. Men den bild som jag vill att vi ska bära med oss på näthinnan från det här föredraget är himmelsfärdsikonens Maria. Där hon står mitt ibland apostlarna med händerna lyftade i förbön och lovsång mot den himlafarne sonen, som tronar i höjden omgiven av strålkransen och änglarna, med högra handen höjd till välsignelse och med bokrullen i den vänstra. Mitt ibland apostlarna, och därför mitt i kyrkan, så som den som först av alla i sonens nya familj visste vad det innebar att bli helt uppfylld av den helige ande. Maria, urbilden och förebilden för kyrkan. Och där lämnar vi henne åt traditionen, åt kyrkans Maria-tradition genom tiderna och hennes eget fortsatta verk ända in i våra dagar. Och säger med ängeln Gabriel och Elisabet: var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignad din livsfrukt, Jesus. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Tackar dig, syster Marianne, för det här. Det är ju så här bibelutläggning ska ske. Verklighetsförankringen. Att man sänker ner de bibeltraditioner vi har i verkligheten. Och verkligheten, den kan man sätta sig in i med hjälp av historisk dokumentation. Men i syster Marians fall också genom hennes nära kontakt med österländsk kultur och familjeliv. Jag tror inte att syster Marianne hade kunnat hålla detta föredrag om inte hon hade i sin erfarenhet just det som hon har offrat så mycket för, de syrianska flyktingarna. Jag tycker att det här var väldigt underbart, och jag tror att syster Marianne har varit en liten åsna. Och du vet...